Den här predikan kommer att innehålla en varvning mellan tal, textläsning och musik. Det råder långfredagsstämning i världen. Så uttryckte sig en vän till mig när vi stötte på varandra här i kyrkan för någon vecka sedan. Kanske att flera av oss kan känna så också. Världen är inte riktigt sig lik längre. Så som Gunilla Horgby mitt i prick formulerade sig i församlingens förbön för någon månad sedan. Hon bad ungefär så här: vi ber för den värld vi inte känner igen oss i och inte längre förstår oss på. Jag blev oerhört berörd av den bönen. Det här kanske är ett västerländskt, svenskt perspektiv att se på det. I andra delar av världen är den här kaos och oroligheten vardagsmat. Vi frågar oss, vad är det som händer? Vi själva har varken kontroll på börsen, på krig i världen eller på tullar. Det är svårt att lita på människor med makt, vilket förstärks av uttalanden och ageranden som får konsekvenser långt utöver deras egna sammanhang och landsgränser. Så här är det den här fredagen. Så var det för 2000 år sedan i Israel. För många var det en alldeles vanlig dag, om en mitt i den stora påskförberedelsen. Folk strömmade in i Jerusalem, dels för det dagliga offret i templet, men staden var också full av pilgrimmar som var där för att fira påsk, för att fira Pesach, minnas Guds trofasthet mot sitt folk då han räddade dem ut ur fångenskapen och slaveriet i Egypten. Hur dödsängeln hade gått förbi, för det är ju betydelsen av Pesach, gå förbi. Hur påskalammets blod på dörrposten hade skonat den förstfödde i varje hem, den förstfödde sonen. Istället hade ett lamm fått dö. Förutom feststämningen som börjar infinna sig i Jerusalem så hade det smugit sig in en osäkerhet, kanske en melankoli. De sista dagarna hade inte varit så lika och frågorna fanns säkert där. Vad hade hänt med han, Jesus från Nazaret, vars rykte hade gått före honom? Han som botade sjuka, han som helade, han som till och med uppväckte människor från de döda. Han hade kommit till Jerusalem för ungefär en vecka sedan, så hade han gått bärsärkargång i templet och röjt undan allt som fanns där. Och de religiösa ledarna och prästerna var inte särskilt förstusa eller imponerade av det som hände. Och nu på morgonen så hade tydligen folk samlats. Han hade blivit fängslad och tillfångatagen. Och så hade man sagt att man ville ha Barabbas, brottslingen, frigiven, och att Jesus nu skulle dödas och korsfästas. De sista dagarna i Jerusalem hade varit fulla av mänsklig galenskap, maktfullkomlighet, rädsla och ett stort mått av avundsjuka. Det var som att det där mörka inne i människan nu hade fått ett fritt spelutrymme, och det var inte något som kunde hindra det. Det värsta var att det mörkret som fanns då finns också i oss människor idag. Inte bara möjligheten att göra fel och ont, utan ibland kanske till och med önskan och lusten att göra det. Hans steg är tunga och stapplande. Tvärslån vilar tungt på hans axlar. Det var inte bara den fysiska tyngden han kände. Han kände av världens sorger, skulden, skammen, allt hat, all kärlekslöshet, falskhet, högmod, önskan att vara lite bättre och föraktet för andra, sjukdomarna, plågorna, världens krig och svält. Smågnället, knotet, girigheten och de där små, små kommentarerna som blir som giftpilar när de lämnar en människas läppar och sakta men säkert bygger upp murar mellan människor och hindrar Guds kärlek att få plats. Allt bara på sina axlar. och som han hade bett i natten. Han bad om att få slippa, att om möjligt inte behöva dricka denna bägare som nu låg framför honom. Men inte som jag vill, hade han bett, utan som du vill. Och så hade han än en gång överlämnat sig åt fadern och dennes vilja. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Minnet från de senaste dagarna fanns där. Sveket från lärjungarna, hur han blev förrådd genom en kyss och sen deras flykt ut i natten. Petrus hade vågat följa med in på överste prästens gård, men där hade han förnekat honom, inte bara en gång utan tre gånger. Ropen på Jerusalems gator, Hosianna, hade bytts mot de hårda orden, korsfäst, korsfäst, korsfäst. Han faller under korsets tyngd. Hårda ord och armar drar och sliter för att få upp honom på fötter igen. Sträckan är inte så lång att gå och bära detta kors. Men hans kropp är helt uttömd på kraft efter nattens sömnlöshet och misshandel. Simon känner hur någon burdus tar tag i honom och skriker åt honom. Först tror han att det är någon i mängden som han har blivit knuffad av. Men så inser han att nu är det en soldat som står där och rycker och sliter och tilltalar honom. Han Simon från Kyrene, som hade kommit in till Jerusalem för att fira påsk. Han hade sett fram emot detta i flera dagar. Men redan då han kom nära hade han hört tumultet. Och det var inte ovanligt att när någon skulle ut och korsfästa, att folk samlades runt den dödsdömde på väg till avrättningsplatsen. Han hade hamnat nu mitt i en sån situation. Och nu hade han ingen möjlighet att ta sig därifrån. Vi ber. Tack Jesus att vi i den här gudstjänsten genom ord och ton följer dig till korset. Tack för att vi får idag stanna till vid korset och också reflektera över vad gör det med oss? Vad innebär det för oss? Jag ber att ditt ord ska tala till oss genom din gode helige ande, så att det slår rot och blir precis så som du har tänkt.
Jag ska läsa från Markus evangeliet med start i vers 16. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne, satte den på honom. Sedan hälsade de honom: leve judarnas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade dem att bära hans kors. De förde Jesus till ett ställe som kallas Golgata. Det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu. Stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung. Nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom.
Det är många människor som har samlats vid korset. Och de är alla där av olika anledningar. Det är Simon från Kyrene, han råkade bara passera. Det var oförutsedda händelser som hade fört honom till korset denna dag. Prästerna och de skriftlärda, deras inre religiösa övertygelser hade drivit dem till korset. En sån som Jesus från Nazaret kan inte gå ostraffad. Han riskerar att föra folket vilse. Hans undervisning leder fel. Vi har ett ansvar inför Gud att stoppa detta. Soldaterna, för de var det säkert en vanlig dag på jobbet. De var där vid korset för att utföra sitt arbete. Och den egna moraliska kompassen hade de fått sätta åt sidan, för de var tvungna att underordna sig överheten. Rövarna, de dödsdömda, en konsekvens för vad de hade gjort, var anledningen till att de var vid korset. Lärjungarna, de överlåtna efterföljarna. Kanske hade de gått längst bak i mobben som hade gått ut till Golgata, men de var där. Överlåtelsen till Jesus hade fört dem till korset. Kvinnorna, de hade som lärjungarna följt Jesus under de sista åren. De hade varit med och betjänat Jesus, lärjungarna och många andra. Det var kärleken till Jesus som hade fört dem till korset. Folket som var där av ren nyfikenhet vill titta på, få någon form av underhållning, likgiltiga inför det som händer. Men det var ett avbrott i vardagen som hade fört dem till korsen. Den här brokiga skaran av människor som är samlade har en sak gemensam. Allas blickar går upp mot korset och han som hänger där. Här möts de som har flytt från Gud med de som flytt till Gud. De som inte vet vad de ska tro möts med de som har gett allt för det de tror på. I korset finns också de som bara har råkat hamna där. Det är olika saker som för dig och mig till korset idag. En del för att få tröst och kraft i en konkret situation. Det kanske är goda argument, resonemang som har fört dig till korset. Detta är logiskt. Någons förälder kanske vänligt men bestämt har sagt: här är platsen du behöver vara vid korset. Andra vet, det finns inte någon annanstans jag kan gå än till korset. En del har kommit med hopp om upprättelse, befrielse och läkedom. Korset sammanlänkar människor. Människor som inte själva väljer eller har valt varandra blir ett folk, blir en kropp vid korset. Vad som händer där och då med alla de människorna som har samlats vid korset, det vet vi inte när han gav upp andan. Men vi vet, genom att vi sitter här idag, så vet vi och vi ser genom kyrkans historia hur detta kors har enat och läkt individer, folk och nationer. De mest trasiga relationer har blivit upprättade vid korset och genom korset. Det är de rika och välbärgade, högutbildade, medelklass och fattiga. Alla berörs av detta kors. Korset omdefinierar våra relationer. Mest skilda trosuppfattningar och erfarenheter av Gud möts där vid korset. Det här är inte platsen för jämförelse eller kritik, mindervärde eller självrättfärdigare. Korset håller ihop när allt annat drar isär. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Korset, den enda platsen där vi ofiltrerat kan blottlägga vad som finns i vårt innersta. Här kan vi lämna våra bördor, våra synder, våra misslyckanden och tillkortakommanden. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon, men det var våra sjukdomar han bar, det var våra plågor han led när vi trodde honom var straffad, slagen av Gud och förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas och hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre här blev människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Till Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jesus, naken, avklädd sin värdighet och med en kropp sönderslagen och full av smärta. Han har kommit till korset för att bära våra svagheter, våra synder. Han har kommit därför att vara lydnaden och kärleken som drev honom upp på korset. Trots att det var så mycket folk där runt korset när Jesus dör, så är han fullständigt ensam, övergiven och utelämnad. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och det var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.
Thank you.
I Getsemane bad Jesus den förtvivlades bön om nåd och hjälp att slippa ifrån. Han bad med ord som beskrev den nära relationen han och fadern hade. Abba fader. När han hänger på korset och livet rinner ur honom, då är det den övergivne och krossades bön. Det är inte ett rop på hjälp, utan ett enda stort varför. Eloi, Eloi, seba, lema sabachthani, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus ropar ut orden ifrån psalm 22. Han gör det på hebreiska. Han gör det inte på hebreiska, på de lärda språk, utan på arameiska, folkets språk. Han är en av dem. Folket trodde att han ropade på Elia, och det var en vanlig judisk uppfattning att Elia skulle kunna komma och hjälpa rättfärdiga män och människor i nöd. Markus säger att med ett högt rop slutar Jesus att andas, och då brister förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Förlåten, det där tygstycket som skilde det allra heligaste, Guds närvaro, med det övriga templet och möjligheten för folket att komma in i Guds omedelbara närhet. Endast en gång om året gick överste prästen in bakom förlåten på den stora försoningsdagen för att där försonas folkets brott och synder. På försoningsdagen hade överste prästen bytt ut sin gyllene skrud mot en enkel linneklädnad. Och så offrade han, bekände synder och bad om försoning. Förlåten, ett tygstycke som ska vara 18 meter högt, 9 meter brett och flera centimeter tjockt. Detta revs i tu uppifrån och ända ner. När man skulle tvätta dessa stycken krävdes det, sägs det, 300 präster. Att det nu är ett samtidigt som Jesus dör, ett tydligt tecken på att det är Gud som öppnar dörren till sig själv. Det är Gud som river bort allt som står i vägen för människa att komma till Gud. Och det sker när Jesus dör. Gemenskapen med Gud, vägen fram till honom, är nu öppen. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod, frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp som han har invigt åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför frimodigt träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vitt av någon synd, och med en kropp som badats i klart vatten. Vägen till Gud är öppen. Men det vet inte lärjungarna och folket som just nu är vid korset. De lämnar korset och den döda kroppen fulla av sorg, grusade förhoppningar och särskilt ett stort mått av rädsla. De hade inte hela bilden. Vi firar långfredagsgudstjänst med vetskapen om att det kommer en påskdag. Därför kan vi idag med full tillförsikt bära fram alla våra bördor, vilka de än är, vid korsets fot. Och veta att Gud bär både dem och oss. Vi blir inte befriade från sorgen eller livets plågor. Men vid korsets fot vet vi att han som har lidit det yttersta lidandet, både till ande, själ och kropp, går med oss genom det som också är vår dödsskuggas dal. P.P. Wallenström, som fanns med i början av Missionsförbundet när det startade, han har sagt så här: det finns ingenting som vi så helt kan förlora som vår synd. Livets mörka inslag får vi leva med, men syndens mörker blir vi befriade från genom korset. Det råder långfredagsstämning i världen. Vad gör det med oss? Att det ger oss ett tillfälle att reflektera och fråga oss, kunde jag gjort något annorlunda? Vad behöver jag förändra? Vad kan jag förändra? Vad behöver jag bara överlåta åt Gud och Guds kraft och nåd och låta Gud förändra i mitt liv och i världen? Det ger oss tid en långfredag att låta sorgen och förtvivlan få sin plats, både över hur det ser ut i mitt eget liv och i världen. Långfredagen manar oss att inte ge upp när allt hopp är ute, men att likt Jesus själva överlåta oss och våra liv och vilja i Guds händer. Det som Jesus flera gånger har gjort under den sista veckan. Och långfredagen sedd i påskdagens backspegel bekräftar att Gud inte har övergivit varken dig eller sin värld. Kaoset i världen har en bortre gräns, därför finns det hopp. Även om det idag är becksvart och död och det råder långfredagsstämning. Långfredagen i påskdagens ljus säger, det var inte förgäves, utan säger, det är fullbordat.